P1 Dokumentär.
Kan du beskriva vad du gör?
Jag håller på och testar skinnet på en mannekäng.
På en mannekäng?
Ja. Det är vad man har inuti de uppstoppade djuren nu för tiden.
Ah.
Inte mycket kvar i den.
I en villakällare i Fritsla utanför Brås står en kvinna med ett skinn och försöker
dra och liksom töja på det för att det drar ihop sig liksom.
Hon liksom vränger på skinnet på ett slags provdocka.
Ja, då är det bara att ta av skinnet igen. Och sen får skinnet läggas i kylskåpet.
Emily är taxidermist, en zoologisk konservator och jobbar med att stoppa upp djur.
Spännande.
Men vänta, är det ett hundskinn hon står och drar i?
Ja, det här är en tax. Det är Bertil.
Det här är Bertil alltså?
Ja, det är Bertil.
Uppstoppad hund. En P1-dokumentär av Bo Sjöqvist.
Välkommen till söndagsintervjun i P1, Lasse Diding.
Tack.
Du har ju en djupfryst hund här bredvid. Det är ju din hund som är död sedan ett par år tillbaka, men som nu ligger här djupfryst.
Ja.
Det är hösten 2024 och hotellägaren Lasse Diding väcker stor uppmärksamhet när han i söndagsintervjun i P1 visar upp sin djupfrysta tax Bertil.
Men är det tryggt att ha honom ligga här? För du tog fram honom inför den här intervjun.
Ja, det kändes som att han ville vara med. Mm. Och då ville jag göra det.
Taxen Bertil har vid det här laget legat i frysen i 2 år. Men situationen börjar bli ohållbar. Den djupfrysta hunden har blivit en källa till en stor konflikt där Lasses familj vill begrava honom och gå vidare medan Lasse själv vill låta stoppa upp honom. Stoppa upp sitt husdjur. Varför i hela världen vill man göra det?
Ja. Om vi börjar här inne så går vi upp på andra våning under havsörnen. Så ser vi hur det är här uppe.
Vi är hemma hos Lasse Diding i Varberg. I en stor gammal grosshandlarvilla med utsikt över Kattegatt. Lasse är hotellägare. Han är rik och har samtidigt gjort sig känd som aktiv kommunist. En ganska kontroversiell figur. Men det här programmet, det ska handla om något helt annat.
Ska vi se här. Här har vi den stora myskoxen. Och där har du lejonet. Ja, här har du. Vargen är ju fin.
Ja, det är en varg. Den står, ser ut som en redo att anfalla.
Det ser så ut, ja.
Under takkronorna står hundratals med uppstoppade djur. På hyllor, i skåp och till och med på toaletten. Många har Lasse skaffat själv. Andra har han ärvt av sin pappa.
Sen går vi in då i det sista rummet i huset. Mumifierad katt. Och har du sett här borta? Helt bo fyllt med grävlingar under bordet. Mm. Och en krokodilfamilj. Samt en mårdhund. Så de bor under, de samsas under biljardbordet allihop. Ja, jag blir nog snart uppstoppad själv. Mm.
Men det är ett djur som saknas i Lasses samling. Ett djur som betytt mer för honom än alla andra.
Det var ju under den mest turbulenta delen av mitt liv som jag drack sprit på ett accelererande sätt då. Och då hände ju mer saker. Så att det var finalen på det där allt mer spänningssökande och livet på gränsen hela tiden så här som jag levde då. där jag ägnade mig åt olika sorters beroenden, får man väl säga, så är det här, så på olika sätt.
Det är tidigt 2000-tal. Och för att vi ska förstå konflikten kring taxen Bertil, om han ska stoppas upp eller inte, så måste vi börja här. Lasses liv är vid den här tiden rörigt. Han bor tillsammans med sambon Elisabeth och sonen Albin. Men han jobbar för mycket på hotellet, har kontrollbehov, kan inte slappna av när han kommer hem. Och på nätterna lever han vad han själv kallar för ett dubbelliv.
Men på vilket sätt levde du dubbelliv?
Nej, men olika förhållanden så. Alltså att jag tillsammans med en tjej, samtidigt som jag bodde hemma med Albin och Elisabeth. Och det blev rörigt i familjen då.
Nej, men det var ju lite stökigt. Han var ju iväg hela dagarna och jobbade, och sen drack han väl på nätterna för att somna.
Lasses son, Albin Hallin.
Och sen dessutom var han otrogen då. Så det var inte så positiv stämningen, va?
Och Albin, ja, han mådde väl dåligt för att hans mamma mådde dåligt. Och någonstans då var Albin 14 år. Och då fick jag ett infall bara att köpa en tax.
Dagen när Lasse ska hämta den lilla taxvalpen råkar också bli samma dag som Lasses egen pappa Bertil dör.
Och då fick den lilla strävhåriga taxen heta Bertil. Det var bara ett infall, så jag åkte bara och köpte honom, och så gav jag honom till Albin.
Ja, då var han som liksom ett plåster på såren då liksom? Eller?
Ja, jag tror, om jag ska vara cynisk, så var han väl lite som en muta. Ja, han ville göra någonting. Ja, men vi kan köpa en hund, det blir positivt för Albin och Elisabeth kanske. Mest för mig kanske.
Vi var väl inte någon i familjen, var väl speciellt lycklig då. Och då blev Bertil så viktig. Alla blir ju förälskade i Bertil då. Och vi knöt så nära och varma och djupa band med honom då.
Berätta om Bertil, hur var han som hund?
Bertils matte, Elisabeth Hallin.
Han var en ganska svår hund. Han, när han tyckte att det var dags att gå och lägga sig, då sprang han in och la sig i sängen vid 9-tiden, och så skällde han på mig tills jag kom och la mig bredvid honom. Så jag fick lägga mig klockan 9 på kvällen och ligga och läsa eller titta på en film eller någonting, men jag skulle ligga bredvid honom. Så han körde ganska mycket med mig.
Elisabeth visar filmklipp i sin telefon. På ett av dem sliter den rufsiga taxen i kopplet och vill inte lyda. På ett annat är Bertil arg på Elisabeth när hon inte gör som han vill.
Han bestämde.
Han bestämde och han ville ha det på sitt sätt. Arg och envis. Mm.
Så brukar Elisabeth skratta och säga att han blir ganska lik mig. Han hade ett starkt utvecklat känsloliv och mycket impulsiv. En skällande tax i kvarteret som höll ordning på gatan utanför. Han tryckt satt upp i fönstret och skällde ut varenda jävel som gick förbi.
Men gillar du honom då? Det lät ju mest som han var jobbig.
Ja, men det var ju... det är svårt att säga, men jag var fäst vid honom. Och han var en del av mitt liv i så himla många år. Och kan man älska en hund så gjorde jag väl det antagligen. Så att, visst. Han var en del av vardagen.
Och det blir mycket vardag för Elisabeth och Albin. Det är de som tar hand om den dagliga skötseln och Bertil.
Jag tog morgonpromenaderna och Albin tog kvällspromenaderna. Så vi delade på ansvaret, Albin och jag.
Lasse tog aldrig de här grejerna.
Nej, han tyckte inte om att gå promenader med Bertil. Så han kanske har gått 20 promenader med Bertil.
Vi tog ju hand om de här delarna, skötsel, och så Lasse gosade med honom.
Lasse bjöd honom ofta på gåslever.
Gillar han det?
Han gillade det jättemycket. Det var jättegott.
Så när han kom hem så var det jätteroligt att lägga sig ner på golvet och Bertil fick hoppa omkring hur han ville och slicka. Och de, ja. de blev båda jätteglada av det.
Då under några gånger när jag mådde lite dåligt, hade ångest och så här, ont i magen, då kunde jag till och med komma hem och säga hej, och så gick vi och la oss tillsammans, så kunde han ligga på min arm blickstilla en timma så här, och tryckte sig mot min mage, vilket är väldigt, väldigt skönt. Och det har jag funderat på, att han måste ha känt det, för det gjorde han gång på gång. Och ja, så att det är klart att vi utvecklar väldigt starka band, Bertil och jag. Och ja,
Bertil verkar bli som en familjeterapeut, som en opartisk medlare i familjen.
Så mycket av vår tillvaro handlar om att vi ska prestera på olika sätt, men djuren, de dömer oss inte. Jag tror också det är en anledning till att fler skaffar husdjur. Att det blir vanligare och vanligare att ha hund i stan till exempel. Det är någonting skönt att ha det kravlösa umgänget som är med husdjur.
Folklivsforskaren Susanne Nylundskog studerar bland annat människans förhållande till sina husdjur. Hon är själv djurägare och säger att vi allt mer använder djuren som substitut för människor.
En trend som vi ser ju är att nu så får hundarna också mer och mer människonamn.
Vår katt heter Sven.
Ja, precis. Vår hund heter Tommy. Jag menar, det säger ju en del om vår tid på något sätt, va?
Susanne säger att vi människor är mer ensamma nu, särskilt i stan. Och att vi inte köper en hund för att valla fåren med, eller en katt som ska jaga möss, utan vi köper en familjemedlem.
Från början hade husdjuren någon form av funktion. Alltså jakthund till exempel, va? Det var ju säkert många jägare som var oerhört bundna vid sina hundar som de hade med sig på jakt. Men de använde ju dem i ett syfte liksom, som en brukshund eller för att vakta gården eller någonting sånt. Men ju mer vi har djur i stadsmiljö så blir de också en del av den mänskliga familjen.
Väldigt pille, vad är det du gör?
Jag vänder örat ut in.
Taxidermisten Emily sitter i sin källare i Fritsla. Hon jobbar på taxen Bertil. I ena handen håller hon hans gamla hud och i den andra en vass kniv.
Du är väldigt försiktig med skalpell. Du håller på längs med...
Ja, med örat.
Hon karvar försiktigt med skalpellen på insidan av pälsen.
Nu är det så pass nära kanten här.
Ska du alltid vita bort eller nej?
Nej, bara köttet som är runt här. Ja. Och fettet ska bort.
I källaren i huset där Emily bor och jobbar är det fullt med olika uppstoppade djur.
Det är bäver och det är papegoja och det är dog.
På hyllor står det burkar med spritindränkta djurfoster i, och på väggarna hänger harar, ekorrar och småfåglar.
Men vilka djur är det vanligast att du får in?
Just nu skulle jag nog säga räv.
Är räv vanligt?
Ja.
Har de jagat dem då själva eller?
Ja, precis.
Men vid sidan av jakttroféerna får Emily också in förfrågningar från folk som vill stoppa upp sina fyrbenta familjemedlemmar.
Men hur mycket olika husdjur får du in för frågan på?
Det är nog mer ofta än vad folk tror. Det är ändå ganska vanligt. Men jag har fått frågan på tamfåglar, hund, katt och kaniner.
Hallå. Hej!
Två kvinnor kommer in i verkstaden.
Nu är vi här och ska hämta gullan. Oh my god, där är hon.
Det är Bella och hennes syster Emmy. De är här för att hämta Bellas kanin.
Oh my god.
Jag tyckte att hon var så lik.
Gullan. Gulla kaninen.
Hur känns det?
Alltså förvånansvärt bra faktiskt.
Och ser levande ut.
Ja, nästan som att hon är lite sur på mig till och med. Den lämnar iväg henne så länge. Åh.
Kaninen Gullan ser rätt bestämd ut. Som om hon är lite sur, ja. Vad är det som har hänt? Vad är det som gör att Bella kört hela vägen från Mora till Fritsla för att stoppa upp en kanin?
Så lång tjej. Oj, lång.
Bella tar fram sin telefon och visar ett klipp på den stora gråsvarta Gullan som sträcker sig efter något att äta hemma i Mora.
De päron.
Bella swipar till ett annat klipp där Gullan drar ett kort ur en kortlek med munnen.
Det där var hennes favoritkort.
Det spåkort?
Ja, vår lilla spådam.
Gullan kom till Bella i Mora för ungefär 4 år sedan.
Vad var hon för typ av person?
Ja, alltså jättestor personlighet. Jag har aldrig sett en sån personlighet hos en kanin. Men jag har aldrig liksom bott så nära en kanin heller. Haft den med mig.
Annars tänker man, jag har aldrig levt med en kanin. Jag kan tänka att jag tycker att de är lite meningslösa.
Ja, man kan tänka sig det. Men hon var ju som en katt nästan, om man kan jämföra. Jättestor personlighet, jättekaxig, stort självförtroende. Kom det in någon som hon inte kände genom dörren, då flög hon ju på dem. Började hugga mot deras fötter. Men så om man klappade henne så gick det bra. Då smälte hon i famnen på en.
Sjuksystern Bella bor ensam. Hon gick djurskötarprogrammet på gymnasiet. Hon har haft hästar, hundar och inte minst en kanin.
Hon vill ju sova i sängen och mysa på soffan och bli klappad. Varje morgon så fick hon också en jättestor skål med sallad och äpplen och morötter och allting. Väldigt bortskämd.
Ja, väldigt bortskämd.
Extremt, ja. Så hon var alltid där, skuttade alltid fram till mig, ville bli klappad. Hon sprang runt mina fötter. När jag la mig på soffan så kom hon också hoppa upp, ville bli kliad. La jag mig på golvet så kom hon och la sig bredvid mig. Hon fick ett eget rum, vi inredde fint åt henne där. Ja, det var min bebis.
Men Bellas stora djurkärlek kommer att ställa till det för kaninen Gullan.
Ibland kan Bella få för sig, men nu vill jag liksom, nu ska jag adoptera någon gammal hund som det är någon som inte någon vill ha längre liksom.
Bellas syster, Emmy.
Kanske hon hittar någon annons och så försöker vi stoppa henne och vi i familjen och säger, men det blir dyrt och du måste ta hand, du kommer bli ledsen om sen när hunden ska dö liksom. Så där har det alltid varit.
Och det är precis det här som händer. När Bella får ett erbjudande om att ta hand om en rysk gatuhund som någon tagit till Sverige, så ska den såklart också få bli en del av familjen.
Alltså hon blev ju också som en bebis, skulle sitta i famnen, hon ville kramas, hon var med överallt. Hon trivdes ju bra med mig och min hund och hon var jättesnäll mot Gullan. Alltså jag hade alla tre i sängen, alltså 2 hundar och kaninen, och alla var jättesams så det var inga problem.
Men med tiden ska det visa sig att det är något med den nya hunden som inte riktigt stämmer.
När hon låg ner och åt på golvet så kunde hon se sitt ena ben. Och så började hon morra åt sitt ben. Hon liksom trodde att det var någon annan. Hon började attackera sitt ben. Hon började ge sig på mig till slut också.
Det är tydligt att den ryska hunden inte mår bra. Och en dag efter en promenad hände det som inte får hända.
Och sen kom jag hem, jag släppte bara in hundarna för jag skulle snitta några blommor ute. Och så hörde jag alltså skrik. Och det lät som en människa. Så jag så här, alltså vad fan kommer det ifrån? Och det fortsatte. Och så hörde jag att det kom in ifrån huset. Och så sprang jag upp och då hade hon stod ju fortfarande och liksom högg mot Gullan. Och Gullan låg, hon var ju stressad och hade väl ont.
Ser du här?
Bella visar en film på den skadade Gullan.
Det här kallas flail chest, när lungan är kollapsad. Det andas i otakt så där. Men det var ju för, alltså hon kunde ju knappt andas. Kunde väl inte syresätta sig.
Hon åker med Gullan till veterinären. Men det finns inget att göra.
Så du fick lov att ta bort henne. Så.
Men vad kände du? Hur kändes det då? För du hade den här hunden som du har tagit hand om. Den liksom...
Alltså det var ju skuldkänslor från mitt håll bara. Jag var ju inte sur på hunden, men bara att jag... Gullan gick ju lös i huset. Att jag inte liksom gjorde det säkrare för henne. Alltså jag har fortfarande jättestora skuldkänslor.
Kvar i frysen hos veterinären ligger kaninen Gullan och väntar på att kremeras. Bella tänker först begrava hennes aska i trädgården, men så dyker en annan tanke upp.
Då var det så här, alltså nej, vi ska ju stoppa upp Gullan.
Vi visste ju att det hade varit så många resor på slutet att han nästan skulle gå bort och att det var på gång. Och så fick han lite respit hela tiden. Men till slut då, när han hade gjort den sista operationen och inte klarat av den här tandutdragningen och alla inre organ slogs ut. Och då skulle han dö hur som haver inom något dygn.
Det är våren 2022. I Varberg är Lasse Diding numera nykterist. Han och Elisabeth Hallin har flyttat isär och sonen Albin flyttat hemifrån. Men de har delad vårdnad om taxen Bertil som är 17 år gammal och mycket sjuk. Och den stora frågan är vad som ska hända med Bertil efter döden.
Ja, men jag tror att Lasse började prata om att... stoppa upp honom ganska tidigt, nästan medan han fortfarande levde.
Lasse och Elisabeths son Albin.
Att sen när Bertil dör så kan jag få stoppa upp honom. Och det var jag alltid väldigt negativ till. Jag tyckte att Bertil är en individ och då kan man inte bara stoppa upp. Kan han inte bara få någon liten gravsten i trädgården eller sånt där? Om du vill ha ett minne av honom så... Är det väl bättre att du har ett minne än att du ska ha någon uppstoppad djur som sakta kommer förfalla där, samla damm, och det kändes inte värdigt.
Bertil dör den 30 mars efter ett liv av skällande, rymmande och allmänt motstånd. Hans matte, Elisabeth.
Jag vill ju helst att han skulle begravas. Jag hade tyckt det var lite fint att ha en liten ceremoni och i ett hörn av Lasses trädgård och så ha en liten sten också där det stod Bertil på till och med. Det hade jag tyckt om. Men då ville ju inte Lasse begrava honom och då blev det ju bara liksom att frågan förhalades.
Det är en intressekonflikt och det är två mot en. På ena sidan Albin, hundens ägare, och Elisabeth som tagit hand om Bertil mest. De som vill begrava Bertil. Och på andra sidan Lasse, som mest har lekt och gossat med Bertil och som säger att han har mycket starka emotionella band med den bångstyriga taxen. Lasse vill bevara Bertil, stoppa upp honom. Det är frysta positioner. Dödläge.
Ska få se här. Hyllan är tom fortfarande.
Det blir en tillfällig lösning. Bertil begravs inte. Han stoppas inte heller upp. Utan hamnar här i Lasses kök. I hans stora frys.
Nej, det är det inte. Någon har tagit. Ja, det är jag själv som har lagt bröd och grejer på Bertils hylla. När vi hade kalas så jag var fullt i frysen då. Där han legat på den hyllan.
Det här är en stor avlång så här fullängdsfrys.
Ja, det är det.
Så låg han på en ganska stor hylla i mitten här så.
Ja, han låg i sin favoritkudde. Omsluten av den. I viloläge. Så att det, och man, ögonen fanns ju kvar. De torkade lite med åren. Men han låg där. Och så blev han alltid lite så här frost... Nypen, eller vad säger man? Alltså med lite rimfrost i mustaschen.
Och när Lasse då inte ville ta farväl av honom utan la honom i frysen, så var det bara, okej, gör som du vill då. Mm.
Sen stoppade jag honom i frysen i väntan på att jag skulle, ja, ändra mig. Ja.
Men sen klart att det fanns ett uns av oro med att ha Bertil i frysen, att just om det skulle bli elavbrott eller någonting. Det var inget jag skulle vilja råka ut för. Så att han fanns, på så sätt fanns han också med i mitt medvetande nästan hela tiden. För att jag hade inte velat att det skulle hända någonting sånt med Bertil. Så att jag var på tårna, kan man säga.
Bertil bor numera i frysen. Fast ibland tar Lasse fram honom på till exempel årsdagen av hans död, när han intervjuas i söndagsintervjun och på diverse tillställningar.
Om vi hade middag och så här brukar jag ibland plocka fram Bertil då, för han skulle vara med och hälsa och så här då.
Det låter ju mest som ett makabert skämt.
Ja, och det så blev det väl lite, men det var ingen som tog illa visa, och jag tyckte det mest att det var lite kul. Alltså, det gav ju glädje också att det blev inget sorgligt runt Bertil, utan det blev ju också att man kunde skratta åt honom och säga, här kommer Bertil.
Ja, så tog han fram Bertil ibland lite då och då för att titta på eller något, jag vet inte. Chockera gäster, ska vi gå och titta på Bertil? Det är min döda hund som ligger här på en kudde, men den är ju fryst. Men jag ska snart ner i frysen igen. Det har han inte sett förut, va? Ja. Han tycker ju om att vara speciell.
Men när Bertil legat 3 år i frysen och Lasse på nytt tar fram honom på en stor sommarfest, då reagerar Elisabeth.
Folk på festen visste väl om att Bertil låg i frysen. Men nu skulle Lasse visa upp honom. Men det var inget kul. Det var inte bra. För helt plötsligt så var han sig inte lik. Ögonen hade sjunkit in på ett jätteobehagligt sätt. Och då klarade jag inte av att se honom.
Nej, och hur kändes det?
Nej, men det kändes, då kom tårarna. För det här kändes inte bra. Det var inte ens högtidligt att ta ut honom och visa upp honom. Och där ligger min gamla hund. Utan det var bara obehagligt. En kall kropp. Det var obehagligt.
Men känner du att han skändar Bertil egentligen?
Ja, jag tyckte det i somras. Jag tyckte nu får det räcka. Och då tänkte jag att okej, stoppa upp honom.
Lasses utnötningstaktik verkar ha fungerat. Hellre än att se den stackars rimfrostiga hunden visas upp på fest efter fest, går nu Elisabeth och Albin med på att Bertil ska stoppas upp. Trots att det på pappret är Albins hund och att det är han som borde äga beslutet.
Men har du bråkat med Lasse om det här? Har du liksom sagt, men så vad fan?
Nej. Både för att jag vet att han tycker det är kul nästan att bråka med folk på det sättet, och att jag är ganska konflikträdd, så jag får inte ut något av det. Och jag, nej. Det är nog bara så att Lasse bestämmer. Det har jag lärt mig från att man samarbetar med honom, att man får lyssna på vad han säger och så gör man så, annars funkar det inte.
Du som känner Lasse nu, du vet att han är envis. Och han gör som han vill, men ingen ska styra och ställa över och säga vad han ska göra. Så att detta var väl så hans beslut. Och jag släppte det. Okej, du får göra vad du vill med det, men jag har släppt Bertil nu.
Du, Elisabeth är ju den som har gått ut med honom mest, och Albin hade någon som liten och så här. Och de kanske egentligen tycker att det är deras hund mer än din hund. Och så är det du som stoppar upp honom.
Ja, det är klart att jag har försökt föra fram mina, hur jag vill ha det. Men jag har ju inte tvingat någon på något sätt att gå med på det. Utan hade Albin inte gått med på det, då hade han ju fått ta honom och begrava honom. Så att det hade jag inte kunnat säga någonting om, eftersom det var hans hund. Så att så är det väl alltid. Men ja, och det, då viljen bryts mot varandra i en familj och så här då. Och vissa är viljestarka i vissa sammanhang och andra i andra sammanhang och så här då. Så att det, Jag tycker inte att jag har kört över någon. Jag tror inte jag har gjort någon ledsen i det här.
Anders.
Hej Anders, Bo Sjöqvist heter jag, ringer från Sveriges Radio P1.
Hej hej.
Ungefär 40 taxidermister är medlemmar i branschföreningen Sveriges zoologiska konservatorer. Hur många av dem kan tänka sig att stoppa upp ett husdjur?
Så min fråga, stoppar du upp husdjur?
Nej, det gör jag inte. Du vet, det är ju så med sina egna husdjur. Alla är ju personligheter liksom och sådär. Jag anser att det är jättesvårt att få ett djur till att se exakt likadant ut som det gjorde när det levde.
Jag gör ju inga sådana grejer.
Ja, du gör inte det?
Nej.
Det här är inte en helt vetenskaplig undersökning, men ungefär 8 av 10 av dem jag ringer runt till stoppar inte upp husdjur. Varför inte?
Dels tycker jag personligen kanske lite oetiskt, men det är ju bara min personliga grej. Men sen är det största ursäkten är nog egentligen att du aldrig kan få en helt nöjd kund då.
Nej, det gör jag inte.
Och varför gör du inte det?
Nej, man ska inte stoppa upp kompisar.
Är det många som hör av sig till dig?
Ja, men jag är ju bestämd i den uppfattningen.
Oj, vad är det här nu du la där, tog upp i frysen?
Ja, det är ju hans kranie.
Karvar du här i huvudet?
Ja, för att få fram det benet som går där.
I källaren i Fritsla har taxidermisten Emily kommit ungefär halvvägs med taxen Bertil. Och nej, det är inte hans riktiga huvud som hon karvar i, utan ett slags låtsashuvud som ska vara inne i taxens skinn. Bertils riktiga kranium är bara modell.
Vad vet du om Bertil?
Ingenting. Mer än att han är en gammal tax. Annars så vet jag...
Oj, förlåt. Nu tappade jag mikrofonen på Bertil.
Annars så vet jag ingenting om honom.
Emily skulpterar fram Bertils andetsdrag med hjälp av lera. Kroppen gör hon av träull och öronen måste förstärkas så att de inte ska trilla av.
Men det är lite makabert det där, men vad tänker du om det? Är det inte lite konstigt att vilja stoppa upp sitt djur?
Nej. Många tycker att det är för morbid att montera en hund eller katt för att det är liksom en familjemedlem. Men jag jobbar ju med det, så jag tycker inte det är konstigt i så sätt. Sen är det ju ingen annan i Sverige som, vad jag vet i alla fall, som tar emot hund och katt specifikt. Så då skickas ju alla de kunderna till mig.
Är det svårt att få dem att vara som de... Alltså personlighet, tänker jag. Alltså hur blir de liksom exakt som de såg ut när de levde?
Det blir de ju inte. Och det är ju en viktig grej som man behöver liksom tänka på när man lämnar in ett husdjur. Det kommer aldrig bli exakt som ditt husdjur. Det är ju en död kropp. Liksom. Så även som jag har fått frågan, liksom, hur kommer det kännas när jag klappar på hunden? Kommer den kunna vara lika mjuk och sådär? Och nej, det är det inte. Det är en hård, stel kropp.
Alltså det där med uppstoppade djur, är det konstigt tycker du?
Personligen?
Ja.
Lite underligt är det, men samtidigt så tror jag att det är en del av en större trend, om man säger så, som handlar om att liksom lite grann nästan trotsa döden.
Folklivsforskaren och djurägaren Susanne Nylund Skog.
Att förlänga de här relationerna som man har till husdjuren då genom att stoppa upp dem. Och låta dem... Ja, man låter dem inte riktigt dö då.
Är det att vi vill styra döden?
Jag tror att det är ett uttryck för att vi liksom Jag tror faktiskt att man, det låter kanske farfetch, men jag tror att det kan ingå i en allmän det här att vi liksom skjuter döden ifrån oss lite grann.
Susanne säger att förr i tiden var döden en större del av människans vardag. Kvinnor dog ofta i barnsäng och det var vanligare att små barn dog av sjukdomar och att folk dog hemma. Idag lever vi överlag mycket längre än vi gjorde förr och en människa kan gå igenom ett helt liv utan att se en död kropp. Vissa gör allt för att förlänga sitt liv så länge som möjligt. Och en del fryser till och med ner sig när de dör, ibland tillsammans med sina husdjur, i hopp om att en dag kunna tinas upp och fortsätta leva.
Och det är ju någonting fint med det också, att vi har försökt ta bort döden så mycket som möjligt från våra liv. Men
då får vi också svårt att hantera våra djurs död.
Ja, jag tänker det. Jag tänker det. Det är ju en del, inklusive mig själv då, som har askan efter ett husdjur.
Och du har det. Ja. Varför har du det?
Ja, därför att det var hallon och hallon fick dö hemma, en katt. Och då tänkte jag så här att hallon var så god vän med våran hund Tommy. Och han saknade henne så mycket. När hon var död så tänkte jag, okej, men när han dör så kanske de får ligga i samma grav. Så tänkte jag. Så därför sparar jag hennes aska. Och jag tänker så här då, det kanske inte, om jag nu ska vara krass, handlar så otroligt mycket om hallon som det handlar om att vi i familjen ska få möjlighet att sörja färdigt, liksom.
Kattaska på hyllan eller en uppstoppad hund. Det verkar i alla fall vara en trend att vi vill ha kvar våra djur på något sätt efter döden. I USA ser man till exempel att det blir allt vanligare med uppstoppade husdjur, säger Susanne.
Jag tror att det är en kulturell förändring. Att det kommer att bli mer kulturellt accepterat. Men det kommer ändå vara någonting som bara de med pengar kan göra. För en dålig uppstoppad husdjur är ju inte kul, va? Utan det måste ju vara snyggt professionellt gjort för att det ska kunna påminna om den här personen. Eller i det här fallet hunden då, den här lilla individen.
Gula rabbit.
Hur känns det?
Bra. Det känns jättebra. Alltså jag fattar ju att det inte är hon, men det är liksom fint att se ut som henne i alla fall. Verkligen. Ja.
Hemma hos Bella i Mora står den uppstoppade kaninen Gullan på en pall bredvid den öppna spisen. Hon liksom vilar på rumpan och frambenen. Pälsen är gråsprängd och lite klittrig. Ögonen är av glas. Hon ser verkligen ut som en, ja, en kanin.
Vad tycker du?
Nej, jag tycker det är jättekult. Jag tycker det är väldigt häftigt.
Bellas syster, Emmy.
Jättefint. Alltså det är som ett hantverk, känner jag. Ja, det är ju en, alltså, konst. Alltså att kunna göra sådär. Ja. Det ser ju ut som henne liksom. Ja, jättefint.
Det har gått några månader sedan Bella hämtade kaninen Gullan hos taxidermisten Emily. Och fastän Gullan är död så brukar Bella prata lite med henne och låta händerna röra över den mjuka pälsen när hon går förbi.
Vi har ju pratat om det på skämt. Att så här, åh, Gullan kommer bli världens skönaste tofflor sen. Eller åh, hon kommer bli en jätteskön mössa sen när hon dör. Hade vi sagt. Men jag, nu var det så här.
Men du hade inte tänkt vilja ta haft så här en liten gravsten, en liten så här plats istället, gräva ner henne och så är hon där? Och
jo, alltså, det var ju det jag tänkte från början. Alltså få tillbaka askan. Och så jag tänkte kanske man kan blanda lite av hennes aska med min aska sen när det är min tid. Hade jag tyckt det varit fint.
För folk kan det där vara svårt att förstå hur ett djur kan betyda så mycket.
Nej, jag tror att då har de väl inte levt så nära ett djur och tagit sig tiden att lära känna dem heller. Nej, mina djur betyder allt för mig. Det är ju min familj.
Men okej, okay, vad ska ni göra nu då?
Vi ska hämta Bertil när han är färdig uppstoppad. Och jag är lite skakig inför det här mötet. säger jag.
Mm. Varför då?
Därför det är en ny form utav Bertil. Som jag inte riktigt vet hur jag ska reagera på.
Elisabeth Hallin och Lasse Diding är på väg till den zoologiska konservatorn Emily i Fritsla för att hämta taxen Bertil.
Vad tror du kommer få se då?
Något som är... Han väger ju inte lika mycket som han gjorde antagligen när han var levande. Och jag hoppas att han ligger och blundar. Och att han ser ut ungefär som han gjorde när han levde. Jag vet inte.
Du är lite rädd.
Jag är lite rädd. Jag är lite skakig. Mm?
Förstår du det här, Lasse?
Absolut. Det är klart det är känslosamt med Bertil eftersom han... Och det vet ju du sen tidigare hur betydelsefull han var i vår familj och så. Och sen allt stå hej runt om och så har han legat i frysen i 3 år och så nu blir han uppstoppad och förevigad på något sätt.
Men förstår du Elisabeths dubier? Alltså det är du som driver det här. Och Elisabeth tycker ju det här är jobbigt.
Ja, det är du som tolkar. Hon lever jobbigt på ett annat sätt.
Ja, men lite jobbigt tycker jag det är alltså.
Jo, och själva det här uppstoppande grejen tycker hon är jobbig också. Som jag inte har tyckt. Alltså den, för mig är den inget konstig. För den, det är ju bara ett sätt att kunna konservera känslorna till Bertil. Och ha dem tillgängliga när som helst. Så ungefär, så är det för mig. Alltså jag har ju svårt att avsluta relationer och ja.
Ja, ska vi gå in då?
Ja, nu tar vi ett djupt andetag. Djupt andetag och gå in. Nu ska jag inte trilla heller.
Jävlar vad halt. Hej! Det kommer en delegation.
Lasse och Elisabeth kliver in hos Emily. Överallt är döden närvarande. På en hylla står burkar med djurhjärtan i, kronhjort och kungsfågel.
Hur många här har du liksom en kraniesamling?
Ja, en del av den i alla fall.
Med bävrar och...
Ja, där har du... De tre är bävrar. Det är en sumpbäver. Här är katter, tamkatter. Ska vi se, igelkott, vessla...
Hon har också sparat kraniet från sin egen gamla hund, Chili. Och runt hennes ben springer 4 levande hundar. 3 små chihuahuor och en stor rottweiler, Delta.
Kan du tänka dig det om han blir 17 år? Skulle du förstå tanken på att stoppa upp honom sen då och bevara honom? Eller skulle du hellre vilja begrava honom?
Nej, alltså jag vet det att jag kommer spara hans kranie.
Så du skulle inte känna varken någon känslomässig eller etisk motstånd mot att stoppa upp?
Känslomässigt, jag skulle tycka att det är för svårt. Ja, jag hade,
göra det här. Ja, det kan jag förstå. Men det är många som har ifrågasatt att vi stoppar upp Bertil. Ja. Och då har jag sagt att jag har hört, jag kan inte se att det skulle vara oetiskt på något sätt. Folk kan inte säga det liksom.
Det tycker inte jag heller. För min del så hade det varit svårare i sörjedelen. Ja. Men ni har ju sörjt honom alltså, i många år innan det. Detta.
Ja. Att folk blir så här, ska du inte begrava honom? Att de tänker sig att de då skulle ha sig känslomässigt svårt att hantera det om han var funderad. De vill försvinna. Men min plan är ju att hålla mig nära döden för att få ut mig av livet. Så alltså, jag tänker att det stärker det. Så.
När hon gick bort, jag hade henne i frysen i 3 år innan jag klarade av och...
Hörde du vad hon sa? Emil, 3 år i frysen. Ja. Vi ska ha en hemlig klubb.
Var det din hund eller?
Chili är min hund, ja. En chihuahua, hon gick bort för några år sedan då. Så jag har sparat hennes kranie.
Men varför sparar du det?
Du begriper ingenting, Bosse.
Nej,
men det är ju inte mer annorlunda än att ha liksom askan. Det är bara det att aska är ju skelett.
Men alla har ju inte askan heller, de flesta gräver ner den.
Ja, jag har ju askan också då. Jag har skickat in så jag får smycke utav en del av hennes aska och sånt där också.
Vissa kan inte släppa taget helt enkelt, verkar det som.
På en av väggarna hos Emily hänger en uppstoppad ekorre som hon fick av sin pappa när hon var 3 år. Det var då hennes intresse väcktes för att bevara djur efter döden.
Är du rädd för döden?
Jag vill ju absolut inte dö. Det hade varit fruktansvärt tråkigt. Men vad som finns efter döden och sånt där, det kan jag inte heller svara på. Gissa på ingenting.
Du är inte troende på något sätt.
Nej.
Jo, vi tror på livet.
Ja.
Alltså att döden är slutet, så därför är vi absolut rädda för den i den meningen att man vill undvika den. För livet är så fantastiskt.
Så att... Håller du med honom?
Ja. Jag tycker om att leva.
Jag tycker om att leva. Och då har man respekt för döden. Och ju mer man tänker på döden, ju mer man närmar sig döden, då njuter man av livet.
Det är en spänd tystnad i trappen på väg ner till Emelies verkstad. Lasse och Elisabeth ska äntligen få träffa Bertil igen.
Lille gubb. Lille gubb.
Ja, så fin.
Oj.
Bertil ligger hopkurad på en kudde. Det ser ut som att han vilar.
Ja. Nu har jag somnat in.
Nu har han somnat in. Och jag var lite så här orolig för att du skulle ha ögonen öppna. Men det har, du har slutit
du
ögonen på.
Du sa att du inte
den.
Gjorde det.
Nej, jag gör inte. Nej, men det tycker jag känns jätteskönt att ögonen är slutna.
Vi pratade om det att han skulle vara sovande. Så då blir det ju stängda ögon.
Ja.
Det här, han är så jättelik, men det här att han inte har mjuka öron längre, det var lite underligt.
Ja, de är lite tjockare också.
De är lite, man gör
det är för
med
att de
också.
Ska inte vara så sköra.
Ja,
annars så går de lätt sönder.
Så, var det bra? Tack så jättemycket.
Elisabeth och Lasse lägger in Bertil i bakluckan på bilen. Det är dags att åka hem. Men stoppa upp sitt husdjur. Jag förstår att det kan vara ett sätt att bearbeta sorg. Att skjuta döden framför sig. Eller att man helt enkelt är dålig på att avsluta relationer. Men jag är osäker på om jag skulle vilja göra det med min egen bondkatt Sven.
Hur känns det här nu då?
Nu känns det helt okej. Nu känns det helt okej.
Varför då?
Därför att nu ser jag att han ligger där och han blundade. Och han ligger som om han låg och sov. Och det känns bra att titta på honom, men det känns inte riktigt bra att klappa honom. Det gjorde det inte.
Vad kände du då, Lasse?
Det var ungefär som jag hade tänkt mig. Mm. Jag vet var han ska ligga nu. Jag har ju faktiskt tänkt lägga honom i frysen när han kommer hem. Mm.
Igen? Varför då?
Ja, för att han är van vid det. Och jag tänkte att det var hans hem de sista 3 åren i efterlivet. Så då kan han väl, han kanske vill vara där. Och jag tyckte om att ta fram Bertil och visa upp honom.
Så du vill fortfarande kunna ta fram honom ur frysen och visa upp honom?
Ja, jag tycker det skulle kännas fint.
Mm. Mm. Ja, helt sjukt.
Du har hört Uppstoppad hund av Bo Sjöqvist.
Men nu ska vi se, nu får du visa vart Bertil bor.
Här bor Bertil. Här ligger Bertil. På en liten boksnurra, på en mjuk filt. Och han har slutna ögon, så han ligger och sover för det mesta. Men jag brukar heja varje dag när jag går förbi.
Men han ska inte in i frysen igen då?
Nej, det tänkte jag liksom ett tag. Men
varför har du ändrat det?
Nej, men nu blir det ju bara något, liksom, något skämtsamt närmast. Och det känns inte riktigt rätt. Utan han kan få vila här och då ser ju alla honom direkt. Jag behöver inte göra en grej av det och plocka fram honom från frysen. Utan här syns han och ja, han ligger väldigt fint där. Och då går jag förbi och då har jag alltid några små kärleksfulla ord till Bertil när jag går förbi. Det känns som att han är hemma. Jag tror han trivs där. Jumping now.
Slutmix Henke Henriksson. Producent Martin Jönsson. Det här är ett program från 2026.